Extreme Makeover. Jag vet inte om det är en del av er som har sett det programmet någon gång. Det är ett amerikanskt program som handlar om hur man liksom förändrar människor för att de ska bli helt annorlunda. Och det kan vara utseendet i ansiktet som här. Det kan vara också att man vill bli av med lite extra kilon. Där det också kan bli en ganska så extreme makeover. Här är en annan som verkligen inbjuder och säger: titta vad vacker jag har blivit. Och det här är ju en längtan på något vis. Det är ju märkligt, det är ju inte bara de här människorna, utan visst är det så, om vi ska vara ärliga, att många av oss har ibland stått framför spegeln och tänkt: tänk om jag var lite snyggare, lite mindre näsa, lite mindre där, och så vidare och så vidare. Ändå vet vi ju, eller hur, att hur perfekt kroppen än blir här, ja, men så kommer det den här dagen då den kommer att brytas ner. Den kommer att läggas i en grav och multna bort eller kremeras. Och den stora frågan är ju då: vad händer sen? Och det har ju engagerat människor i alla tider. Vi som är här, vi är nog de flesta, tror jag, om inte alla, ganska överens. Men det är ändå nyttigt att vi tänker till. Det finns ju två extrema svar. Det ena är ateistens. Det är liksom att dra ner en rullgardin. Allt är slut. Och tyvärr är det ju den synen som blir allt mer dominant i vårt land. Det är faktiskt en väldigt liten minoritet som verkligen tror på ett liv efter detta i den mening som du och jag tror på. Utan istället är det: passa på, njut, gör allt du kan för att njuta av det här livet, därför att sen har du ingen chans. Det är här och det är nu. Sen har du det andra extrema svaret, hinduens svar till exempel, att det är 8,4 miljoner återfödslar i snitt som man ska gå igenom. Sug på det. Innan till slut själen kan bli fri ifrån kroppen och gå in i världsalltet. Jag har haft många samtal med hinduer. Liksom, hur kan det här vara hoppfullt på något sätt? Och gör du inte allt till punkt och pricka här och nu, om du inte följer alla, så att säga, dina förpliktelser, ja, men då halkar du ner ett steg i nästa liv. För dig och mig så är ju naturligtvis den här frågan också väldigt, väldigt viktig. Vad händer sen? Men kanske ännu viktigare, hur påverkar det ditt och mitt liv här och nu? Och vet du, Bibeln har ju ett helt långt, ett av de längsta kapitlen i Nya Testamentet. Det handlar ju om just det här. Första Korinthierbrevet 15. Kanske ett av de allra viktigaste kapitlen i Bibeln, som helt och fullt handlar om uppståndelsen. Där Paulus börjar i början av det kapitlet att konstatera, som han säger, det allra viktigaste. Alltså, vad är det allra, allra viktigaste i kristen tro? Jo, säger han, jag meddelar er det allra viktigaste. Det jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det, säger Paulus, det är det allra viktigaste. Jesus den första. Och så ger han ju sen alla exempel på hur Jesus visade sig att han verkligen har uppstått. Det här är det som är själva fundamentet för dig och mig. Och så fortsätter Paulus i predikan där i första Kor 15. Om inte Kristus har uppstått, ja, men då är din och min tro meningslös. Och det är väldigt starkt ord han använder där. Den är fullständigt meningslös. Vi är fortfarande kvar i våra synder. Och så säger han, Vi som kristna, vi skulle vara de mest beklagansvärda eller ömkansvärda av alla människor på det här jordklotet. Om vi sätter vårt hopp till Kristus, men det inte finns någon uppståndelse. Vi är dumma i huvudet, säger han ungefär. Då är det bättre då att leva runt, att äta och dricka och ha så kul som möjligt här och nu. Därför att that's it. Men, säger Paulus, det är inte så. Jesus har segrat. Han är prototypen, han är den första. Och snart är det vår tur. Snart är det vår tur. Och då kommer lite den här frågan. Ja, men hur ska det här gå till då? Vad händer? Och kanske du och jag också har ställt oss den frågan. Vad händer egentligen efter uppståndelsen? Vi ska läsa från 1 Kor 15, vers 35 till vers 49, som är en av texterna för just den här dagen. Och vi lyssnar. Ja, vi kan väl stå upp, nu har vi suttit en stund. Låt oss stå upp, utom ni som har sjungit, ni har ju stått upp en stund. Nu kan någon fråga, hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? Du oförståndige, vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli, utan är ett naket korn. Kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger dig en sån gestalt som han har velat. Åt varje frö dess egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors husdjurs, fåglars och fiskars kött. Finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag. De jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans. Månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp så finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet, den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, är också det jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Varsågod och sitt. Var kanske lite krångligt att följa med här. Men jag tänkte, vi skulle sammanfatta det här i tre stycken K. Det första Paulus talar om här, det är kontinuitet. Det finns en kontinuitet mellan den du och jag är idag och den du och jag ska bli efter uppståndelsen. Paulus använder en bild från växtriket. Han säger, om du och jag sår ett korn, ett naket korn som vi lägger i jorden, så blir det vad vi sår. Sår du ett vetekorn så blir det vete. Sår du morötsfrön så får du morötter. Sår du pumpafrön så får du en pumpa. Och så säger han, Gud ger dig en sån gestalt som han har velat och åt varje frö det särskilda gestalt. Sen är ju grejen, eller hur, att fröet måste ju dö först för att sen uppstå till ett helt nytt liv. Precis som Jesus sa om sig själv. Om inte vetekornet faller ner i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Men dör det, ja men då bär det rik frukt. Du och jag kommer att kännas igen efter uppståndelsen. Kom inte att vara någon tvekan om att du är du. Även om du är radikalt annorlunda. Ni vet, det tog en stund, eller hur? Innan lärjungarna kände igen Jesus. när han visade sig för dem. Vid flera tillfällen så undrade de, när han kom gående där på vattnet, är det en vålnad eller vem är det? När han stod där vid stranden, vem är det? Ja, men till slut, ja men det är ju Jesus. När Emmausvandrarna gick där och undrade, vem är det som talar med oss? Under hela vandringen kände de inte igen honom förrän han bröt brödet. Då står det. Som ett sidospår så har ju en del undrat, ja men hur ska Gud kunna liksom få oss tillsammans igen om vi har multnat bort? Eller om en kropp har kremerats, det finns ju ingenting kvar. Och den frågan ställdes också på Paulus tid. Och det, vad får de för en kropp? Hur kan Gud liksom ge en kropp åt det här som är dött och söndermultnat? Och då säger Paulus, du oförståndige, är du ungefär knäpp i huvudet? Fattar du inte att Gud kan göra precis vad som helst? Han som av jordens stoft formade Adam, skulle han inte kunna återskapa dig och mig? Det sägs ju nu att vetenskapsmän idag är på väg att skapa liv utifrån ett mikroskopiskt DNA. Jag har ibland fantiserat att Gud kanske har en sån där DNA-bank. Kanske räcker liksom att varje människa som har dött så har han ett DNA. Sen utifrån det, han som har all makt, så kommer den här nya människan. Man känner igen, det här är Roland, men annorlunda. Du och jag kommer att kännas igen. Vi kommer att känna igen de som har gått före oss. Det säger det första som Paulus säger i den här texten. Men sen fortsätter han ju med det här att det blir ju en enorm kontrast. En enorm kontrast mellan det vi är nu och det vi kommer att bli. Först talar Paulus om att det finns olika sorters kroppar, eller kött som vi läste också i översättningen. Det är skillnad mellan människors och husdjurs och fåglars och fiskars kött. Punkt. Bara som ett sidospår här. Evolutionsteorin som hävdar att det har funnits en utveckling från det lägre till det högre, de har ju aldrig kunnat peka på ett enda övertygande exempel där till exempel en fisk har kunnat bli en fågel, eller en fågel blivit ett fyrfotadjur, eller ett fyrfotadjur har kunnat bli en människa. Utan det finns en fundamental skillnad i biologin, där variationen alltid stannar inom arten, men aldrig från det ena till det andra. Det finns en skillnad. Det kommer bli också en kontrast mellan det vi är nu och det vi kommer att bli. Och här tar Paulus också bilder från astronomin. Han säger att det finns en distinkt skillnad mellan himmelska kroppar och jordiska kroppar. Solen, månen och stjärnorna, det som hör jorden till. Stjärnorna är också olika, säger han. De lyser med olika kraft. Och då hade ju inte Paulus tillgång till Hubble-teleskopet som vi har nu. Det här är en av de bilderna. Det är fantastiskt tycker jag. Det är bara att googla på Hubble-teleskopet. Gör det och titta på alla dessa fantastiska bilder som finns på alla de här himlakropparna. Och man blir förundrad. Vilken Gud vi har. Vad vackert han har gjort det här universum. Vilken glans. Och så tänker man då på den glans som ska bli efter uppståndelsen. Hur oerhört mycket större. Och så kommer ju Paulus till de här viktiga orden som vi hör varje gång som det är en begravning nästan. Här såg vi något förgängligt, där uppstår något oförgängligt. Här såg vi vår dödliga kropp, där uppstår en helt ny kropp som aldrig ska brytas ner eller bli gammal. Du och jag tror att de flesta av oss har sett en död kropp. Jag glömmer inte när jag såg mamma där och hon var som en liten fågelunge, ihopskrumpen på något vis. På Jesu tid så sa rabbinerna Och de stödde sig på något ord i Jobs bok, att vi ska bli ungefär som när vi lades i graven. Hemska tanke. Att se mamma hopskrumpen som en fågelunge. Nej! Nej, nej, nej. Och där har jag stöd av hela Bibeln. Nej, jag kommer få se mamma i en helt totalt förvandlad kropp. I en härlighet som lyser helt otrolig. Ändå kommer jag att känna igen henne. Och så är det med alla våra nära och kära. Här såg vi, säger Paulus, något som sås i vanära. Och ordet där, det handlar om någonting som vi skäms för. En död kropp luktar ju snart illa. Den ruttnar snabbt. Vi vill få bort den så fort som möjligt. Men där ska den uppstå i härlighet, strålande som solen. Här såg vi i svaghet, säger han vidare. Där uppstår det fullt av kraft. Och här vet vi hur svaga vi kan bli här i livet, eller hur? Det är inte kul att brytas ner. Det är inte kul att bli gammal och känna hur krafterna går förlorade. Men det kan ju ske även när vi är unga. Vi blir sjuka, vi misslyckas. Olika saker drabbar oss som gör att kroppen inte funkar som den ska. Det är så många begränsningar som vi har i det här livet. Men tänk när vi ska bli förvandlade. Vilket underbart hopp. På tal om det här med att bli gammal. Ibland har jag undrat hur förståndigt är det egentligen att bli president i världens största demokrati. När man är 70 år gammal. Ja, det är ju inte klokt. Ja? När kroppen håller på att brytas ner. Tänk dig in i det, du som är 70 år. Ta världens tuffaste jobb. Ja, det är märkligt. Nej, tackar vet jag att få se fram emot den här underbara förvandlingen och inte slita ut sig i Vita huset. Paulus han säger i Filippus 3:21, han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Det tycker jag är ett av de mest fantastiska bibelord som finns. Och det Han talar om en andlig kropp. Här såg vi en jordisk kropp. Det uppstår en andlig kropp. Och det betyder, ordet där för andlig kropp, det betyder en kropp som är skapad för en helt ny sfär. En helt ny dimension av liv. Utan begränsningar i tid och rum. Jesus säger ju i Lukas 20:36 att du och jag, vi kommer att bli lika änglarna. Odödliga och lika änglarna. Sug på det. Så det finns en kontinuitet, men det finns också en kontrast, tack och lov. Och så det här sista som han säger också, det finns också en Kristuslikhet. Det är det han kommer till i slutet på det här kapitlet. Han sa precis som den första Adam var, så har alla efteråt blivit. Du och jag, vi har ärvt hans kromosomer, vi har ärvt hans synd, vi har ärvt hans natur. Vi är, så att säga, en kopia av den första Adam med allt vad det innebär här i livet. Och det ska sluta med döden. Från vaggan till slut så är vi som Adam var efter syndafallet. Och så hade det förblivit om inte den andra Adam kommit. Och Paulus älskar den här jämförelsen mellan den första Adam och den sista Adam, Jesus Kristus själv. Han som kom, föddes hit ner till jorden och som blev starten på något radikalt nytt. Han valde att födas in för att bana väg för en helt ny mänsklighet. Han är prototypen. Och i sin uppståndelsekropp så har han banat väg för det här helt nya. Och som vi har burit den jordiska människans bild, och ordet i grekiskan är ikon. Som vi har burit den jordiska människans ikon, avbild, så ska vi bära den himmelska människans ikon eller avbild. Så hur kommer din och min uppståndelsekropp att se ut? Ja, men den kommer väl bli lik Jesu kropp. Och tittar vi på hur Jesus var efter uppståndelsen, då får du och jag svaret. Hur det kommer bli. Jesus kunde plötsligt visa sig och sen försvinna, som han gjorde med Emmauslärjungarna. Han kunde gå rakt igenom en vägg. Det var inget hinder för hans uppståndelsekropp. Men samtidigt var han ingen vålnad. Han kunde sitta ner och äta tillsammans med lärjungarna, eller hur? Han åt tillsammans med dem. Och det är fascinerande att läsa uppenbarelseboken om nya himlar och en ny jord. Det kommer vara fruktträd och det kommer finnas mat där. Och hela, så att säga, himmelriket beskrivs som en stor festmåltid. Och jag tror att det är mycket mer konkret än du och jag någonsin kan ana. Han kunde visa lärjungarna märken i sina händer. Han kunde tala, han kunde bli förstådd. Men han var också odödlig. Det fanns en kraft som ingenting kunde stå emot. Och han hade en härlighet som lyste som solen. Du och jag ska bli lika honom. Wow! Han är den första i en helt ny mänsklighet som han har banat väg för genom uppståndelsen ifrån de döda. Visst, du och jag kommer alltid vara skapade till skillnad från Jesus som är i evighet. Vi kan aldrig jämföra oss med Gud i hans allmakt, men vi ska ändå bli förvandlade igen. Han ska förvandla din och min bräckliga kropp så den blir lik hans härlighetskropp. Och först Johannes 3:2, mina älskade. Nu är vi Guds barn. Vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat, men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, för då ska vi få se honom sådan han är. Så vad händer när du och jag dör? Vi tar tillbaka det här först. Ja, din och min kropp, den kommer att läggas i graven, den kommer att multna till jord, eller om du kremeras strös ut som aska. Din ande går direkt hem till Gud. Det läser vi i Bibeln. Din och min ande kommer gå direkt hem till Gud om du dött i tron på honom. Och där kommer den att förbli. I någon slags vila, vi vet inte. Vi vet så lite om det. Vi vet att de är hemma hos Herren, precis som Paulus säger. Där kommer de att förbli tills det som Paulus talar om, den sista basunens ljud. Och det blir när Jesus kommer tillbaka igen. Och det vet vi inte när det händer, det kan hända när som helst. När han kommer tillbaka, då ska han också uppväcka alla döda. Och då händer det här märkliga. Vi ska inte alla avsomna, säger Paulus, men alla ska vi bli förvandlade i ett ögonblick. I en nanosekund. När anden förenas med den nya kroppen som Gud ger oss. Det blir en kontinuitet. Du är du. Men vilken kontrast. Lik Jesus själv. I en ny himmel och en ny jord. Som också är återskapad. Där det också finns en kontinuitet. Men ändå någonting helt nytt. För det här går igenom hela skapelsen. Till sist, vad gör det här för skillnad här och nu för dig och mig? Det kanske är så att du sitter här idag trött och missmodig. Kanske att du har tappat gnistan. Kanske att livet har varit motigt på olika sätt. Kanske du har drabbats av sorg och sjukdom. Eller haft det tufft på jobbet. Kanske det är så att du saknar motivation att gå vidare. Jag har varit där själv ibland. Och då är Herrens tilltal till dig och mig idag. Tappa inte modet. Det kommer en dag då allt ska förvandlas. Kanske du också är lite osäker på vad är det viktigaste i livet. Vad är det som kommer förbli för evigt? Definitivt inte din bil. Definitivt inte ditt hus. Definitivt inte ditt företag. Eller dina medaljer om du nu skulle råka ha några. Och inte en vältränad muskulös kropp. Allt det här kommer försvinna. Utan det som kommer att förbli för evigt, säger Randy Alcorn, en författare, om jag får citera honom. Det är varje tjänst utfört för en behövande, varje krona du gett för att föda de hungrande, varje glas kallt vatten du gett till en törstande, varje investering i mission, varje bön för en medmänniska i nöd, varje försök du gjort att dela de goda nyheterna, varje ögonblick du tillbringat i att ta hand om barn, till och med något så banalt som att lulla dem till sömns eller byta blöjor på dem. Ja, enligt Bibeln ska vi skörda i evighet allt vi sått i det här livet. Och så fortsätter han, vad är egentligen viktigt? Vad förblir för evigt? Guds ord och människor. Guds ord och människor. Och tillbringa tid med det. Det är att investera i något för evigt. Så låt oss fokusera på den här osynliga världen som en dag ska bli fullt synlig för oss. Eller med de här orden som Paulus avslutar det här fantastiska kapitlet med. 1 Kor 15:58, en av mina absoluta favoritverser. Alltså, mina älskade bröder, var fasta och orubbliga. Arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Det är liksom slutsumman av hela detta fantastiska kapitel. Alltså, när vi vet vad Jesus har gjort och vad han kommer att göra med dig och mig. Ge inte upp, fortsätt orubbligt ända till slutet. Var hängivna i allt ni gör, därför att det ni gör, det är inte förgäves. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för detta fantastiska hopp. Tack Herre att jag inte behöver ha kvar en kropp som bryts ner, utan jag vet att den här kroppen ska förvandlas. Alla de begränsningar som jag upplever här och nu, och som vi upplever ju äldre vi blir, alla de här begränsningarna ska ta slut en dag. Då du förvandlar oss i en nanosekund, och vi kommer att få ikläda oss en helt ny kropp som är lik din egen kropp, och få vara tillsammans med dig på en ny jord som också är förvandlad och förnyad. Åh Gud, tack för att du är den stora återvinnaren som gör allting nytt. Hjälp oss då att inte ge upp, att fortsätta hängivet, outtröttligt och orubbligt i allt det som du har lagt i våra händer. I Jesu namn. Amen.